Fem söndagar har stiftat lite närmare bekantskap med Esra och Nehemja. Förra veckan predikade Lina-Lia om hur Nehemja återvände till Jerusalem för att bygga upp Jerusalems stadsmur. Muren som här inte representerade rädsla och distans som vi ibland kanske associerar murar med, utan som tvärtom stod för trygghet och gemenskap. Där muren var en förutsättning för staden. Guds stad. Idag ska vi följa hur arbetet tar form och vi kommer att se ganska omgående att det är en minst sagt omtumlande process detta. En resa som i mycket bär på tidlösa sanningar. Jag tycker det är fascinerande när man dyker ner i de här flertusenåriga texterna och upptäcker att oj, vad mycket det finns att hämta som har kopplingar direkt till våra liv. Och jag tänker att den här texten på ett särskilt sätt är relevant för oss som församling med tanke på de förändringar vi står inför. När vi ska ta farväl av en pastor och framöver välkomna någon annan. Men jag tänker också att det här är en berättelse som kan tala till oss var och en på ett mer personligt plan. Att Jerusalems murar representerade trygghet och gemenskap, det har vi alltså konstaterat. Återuppbyggandet av dessa var den naturliga fortsättningen på att man tidigare hade byggt templet på samma plats där det gamla templet hade stått. Även om murarnas uppbyggande kom att dröja rätt så lång tid. Samtidigt så var ju murarna ett hot för de som inte tillbad Israels Gud. Precis som kristna syskon förföljs runt om i världen idag så kom Israels folk att möta ett kraftigt motstånd när man väl gick till handling. En av de drivande i detta motstånd var en man som hette Sanballat. En man som omnämndes redan i det andra kapitlet, om du var uppmärksam och här förra veckan. Och som redan då konfronterade Nehemja. Och tonläget skruvas upp allt mer när han inser hur målmedveten Nehemja är. Så låt oss börja med att läsa från det fjärde kapitlets inledning där det står så här. När Sanballat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten Tobia som stod bredvid honom fortsatte, låt dem bygga. Deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på den. Vår Gud, hör hur vi blir föraktade. Låt deras hån falla tillbaka på dem själva. Låt dem föras bort som fångar till ett främmande land och bli utplundrade. Glöm aldrig deras brott och utplåna inte deras synd, ty de har kränkt de som bygger. Vi fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften. Ty folket lade ner sin själ i arbete. Okej, hände mycket på väldigt kort text. Men Sanvallats strategi är ju tydlig. Han gör det som många har gjort både tidigare och senare. Inte sällan med stor framgång. Han hånar och förolämpar i syfte att så in tvivel i arbetet. Han skjuter in sig på områden där han vet att det gör ont och där det kan få fäste. Skulle ni ha Gud på er sida? Det är ju löjligt. Och även om ni skulle ha det, inser ni inte vilket omöjligt projekt som ni har företagit er? Vad hjälper det då att ni vänder er till honom? Och förresten, ni har ju inte ens något vettigt att bygga av. Men visst, bygg ni så får vi skratta desto mer när katastrofen är ett faktum. När ni har misslyckats kapitalt. Lycka till! Känns det igen? Om vi skulle prova att klä det i lite andra ord så kanske det kunde låta så här. Skulle Gud kunna använda dig. Inser du inte hur fånigt det låter? Du som har så många brister. Det finns säkert 100 personer bara i min närhet som skulle göra det så mycket bättre än du. Och skulle Gud ha en särskild tanke med Johanneskyrkan? Det är väl ändå väldigt förmätet att tro något sånt. Visst, vi har väl en del driftiga, kompetenta personer. Men vad spelar det för roll när knappt någon annan bryr sig om vad en liten lokal församling håller på med? Är det inte lika bra att lägga ner alltihop? Investera tiden och pengarna på ett bättre sätt? Eller? Men märk hur Nehemja agerar. Istället för att gå till motangrepp mot dem som hånar dem, så vänder han sig till Gud i bön med sin frustration. Vår Gud, hör hur vi blir föraktade. Låt deras hån falla tillbaka på dem själva. Låt dem föras bort som fångar till ett främmande land och bli utplundrande. Glöm aldrig deras brott. Utplåna inte deras synd. För de har kränkt de som bygger. Vad är det här? Får man be så? Det låter ju inte särskilt fromt. Det han säger. Och då vänder andra kinden till. Men faktum är att Nehemja ber med ord som inte så lite påminner om flera av saltarens böner. Böner som hade format det folk som Nehemja var en del av. Böner som har burit män och kvinnor genom årtusenden. Böner som genom sin brutala uppriktighet har fått sätta ord på upplevelsen av att vara förtryckt. Att vara missförstådd, att vara modfälld. Böner som kan få oss välartikulerade nordbor att rodna och skruva på oss. Men som har varit och är livsluft för den som tvingas möta en annan verklighet. Och det helt avgörande i dessa böner, det är dels uppriktigheten. Att tala sant om hur mitt liv faktiskt ser ut och hur jag upplever min situation. Och dels riktningen. Att jag genom min bön överlåter åt Gud det som jag bär på i mitt hjärta. Att istället för att själv utkräva hämnd, överlåta åt Gud att döma, han som är rättfärdighet till sitt väsen. Vila i att Gud har det större perspektivet och att hans rättvisa kommer att få sista ordet. Det betyder inte nödvändigtvis att Nehemjas bön sammanfaller med Guds agerande. Det här är Nehemjas ord. Inte Guds. Men i den här berättelsen är det samtidigt uppenbart hur Nehemjas bön formar både hans och folkets sätt att se på tillvaron. För när de har ropat ut sin frustration, när de har fått utlopp för det de upplever där och då, så står det att vi fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften. Ty folket lade ner sin själ i arbetet. När var du så brutalt uppriktig mot Gud senast? I dina böner? Har du någonsin varit det? Men om man hoppas att allt nu skulle vara frid och fröjd. Man hade ju faktiskt kommit halvvägs. Då blir man besviken när man läser fortsättningen. För folkets målmedvetenhet trappar bara upp konflikten. Och så här står det från vers 7. När Sanvallat och Tobia och araber, ammoniter och ashoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades, att bräscherna börjat fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring bland oss. Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Men folket i Juda klagade. Bärarnas kraft rinner ut. Mycket grus är kvar. All vår ork är slut. Muren blir aldrig klar. Våra fiender sa, innan de vet ordet av ska vi vara över dem och slå ihjäl dem och sätta stopp för arbetet. De judar som bodde i närheten av dem kom till oss och varnade oss gång efter annan för deras planer. Jag satte ut posteringar vid de lägsta ställena, innanför blottorna i muren. Jag placerade ut folket släktvis med svärd, spjut och bågar. Efter att ha inspekterat dem sa jag till stormännen, styresmännen och resten av folket: var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Vår Gud ska kämpa för oss. Ja, det är halvtid, förstod vi. Man har kommit halvvägs. Den där inledande entusiasmen har helt uppenbart svalnat. Målet är fortfarande avlägset. Och den yttre pressen bara ökar. Känslan är att just nu så går allting fel. Allting går emot. Och då kan det vara lätt att tänka att vi måste ha övergett Guds tanke. Han har nog tagit sin hand ifrån oss. Men i själva verket är det kanske precis tvärtom. För lidandet är ofta en del av vandringen. I den här berättelsen är motståndarna väldigt konkreta. Det är människor av kött och blod. Och deras avsikter är uttalade. De vill till varje pris förhindra att Guds folk bygger upp den heliga staden, platsen där Gud bor. I vår egen berättelse är det inte alltid lika uppenbart. Men oavsett vilket är vikten av reflektion stor. Och det vet Nehemja om. Trots att man bad, trots att man vidtog åtgärder, så klagade folket. Bärarnas krafter rinner ut. Mycket grus är kvar. All vår ork är slut. Muren blir aldrig klar. Ja, det är verkligen halvtid. Det finns ingen entusiasm. Det finns ingen framtidstro. Missmodet har fått in hela foten i dörren. Men Nehemja skuldbelägger ingen. Istället adresserar han problemen genom att sätta ut posteringar. Fortsätt att agera. Likaså ingjuter han mod genom att återkoppla till historien. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Tänk på Herren. Var inte rädda. Vaka och be. Och det som hade kunnat blivit en förlamande rädsla blir istället en källa till förnyad tro. Det är rätt intressant. För oss som församling skulle man kunna se liknande mönster. Vi är inte längre i uppstartsfasen. Den ligger långt tillbaka i tiden. Det har passerat 20 år och emellanåt kanske den där sprudlande entusiasmen känns rätt så avlägset för en del av oss. Och vägen framåt kan ibland vara diffus och svår att tyda. Men frågan är om inte Nehemjas ord till folket också är ord till oss. Var inte rädda. Tänk på Herren. Den store och fruktansvärde. och kämpa för era bröder och systrar, era söner och döttrar, era hustrur och män och era hem. För ett par år sedan hörde jag den brittiske förkunnaren Mike Pilavachi. Han är pastor i Soul Survivor Watford utanför London. Mentor till bland annat Matt Redman och Tim Hughes. Två välbekanta namn om man lyssnar på lovsång. Han predikade utifrån en hemjabok. Det gjorde starkt intryck på mig. Jag minns då, just i den här delen av berättelsen så betonade han: "The secret of perseverance. Keep going." Alltså hemligheten när det gäller uthållighet. Fortsätt gå. Tänk på Herren. Vaka och be. Fortsätt gå. För vår Gud ska kämpa för oss. Okej. I det femte kapitlet så upptagas en helt annan utmaning. Nu kommer inte hotet utifrån, utan nu visar det sig att det också finns inre motsättningar. Är det inte det ena så är det, det andra liksom. Problemet var detta. För att kunna bygga muren så var det många människor som hade lämnat hus och hem. Med följden att man inte längre hade någon fast inkomst. Man la ju all sin tid på att bygga muren. Och för att få in pengar till mat, för äta måste man, så tvingades många därför att sälja av eller pantsätta sina egendomar. Samtidigt så fanns det mer välbärgade landsmän som skodde sig på den uppkomna situationen. Rent juridiskt hade man förmodligen helt rätt till det. Men moraliskt kom detta att bli ett allt större dilemma. Och det gjorde att det började jäsa i leden. Enheten var hotad. Och så här står det från femte kapitlets sjätte vers. "Jag blev mycket upprörd när jag lyssnade till deras förtvivlade klagan. Jag tänkte noga igenom saken och så gick jag till rätta med stormännen och styresmännen. Ska ni kräva in fordringar av era egna bröder?" sa jag. Sen kallade jag samman ett stort folkmöte mot dem och sa: "Vi har gjort allt vi kan för att köpa tillbaka judiska bröder som sålts till utlänningar. Ska nu ni sälja era bröder så att vi måste köpa tillbaka dem också?" Då teg de. De kunde inte komma på någonting att säga. Och jag fortsatte: "Det ni gör är inte rätt. Ni borde ju visa Guds fruktan och inte utsätta oss för hån från folk som är våra fiender. Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare har pengar och brödsäd att fordra av dem. Men vi är beredda att avskriva skulden. Lämna nu omedelbart tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus och avskriv de fordringar i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem." De svarade: "Vi ska lämna tillbaka allt och inte kräva något mer, precis som du har sagt." Jag kallade då på prästerna och i deras närvaro fick de med ed bekräfta sitt löfte. Så återigen så agerar den hemja föredömligt. Det står att han blev mycket upprörd. Och det vet vi alla att otyglad vrede kan riskera att göra stor skada. Det kan väldigt många vittna om. När vi instinktivt reagerar i vredesmod och säger saker som vi sedan bittert får ångra. Samtidigt som vrede som kanaliseras rätt, så kan det vara en god och stark drivkraft. Notera därför hur Nehemja agerar. Först konstaterar han att jag blev mycket upprörd när jag lyssnat till deras förtvivlade klagan. Sen att jag tänkte noga igenom saken och gick så till rätta med stormännen och styresmän. Han tänkte först och handlade sen. Och precis som Paulus återkommande och kraftfullt tog avstånd från alla former av grupperingar i den tidiga kyrkan som hotade enheten bland Guds folk, Så utbristen är hemma retoriskt. Ska ni kräva in fordringar av era egna bröder? Hallå? Är vi affärspartners eller är vi syskon? Nehemja hade för egen del kunnat tjäna betydligt bättre om han hade gjort anspråk på det som han hade rätt till. Men han valde att avstå från det utifrån den rådande situationen. Jag läser man berättelsen i sin helhet så förstår man att han gick betydligt längre än vad han krävde av sina landsmän. Och det som är värt att reflektera över, det är när han utbrister: ni borde ju visa Guds fruktan. Att han tydligt visar hur Guds fruktan och omsorgen om vår nästa inte går att skilja åt. Att allt som vi har gjort mot en av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig. Som Jesus säger. Johanneskyrkans församlingsordning heter barmhärtighetens gemenskap. Det är vad vi längtar efter. Och det är det vi vill vara. Samtidigt vill vi vara en plats där vi ännu mer fascineras av vem Jesus är. Där Guds fruktan och omsorgen om varandra är varandras förutsättningar. Där var och en bidrar utifrån de förutsättningar man har. Om det så handlar om tid eller pengar eller kompetens. Ibland så ger man ut mycket. Andra gånger så får man ta emot. När man själv inte har något. Som man känner att man orkar eller kan bidra med. Men allting är tänkt att tjäna varandra. Efter att ha hånats och hotats. Efter att ha drabbats av missmod och hopplöshet. Och efter att han hanterat inre motsättningar så kan man tycka att Nehemja nu borde ha rätt ut de värsta stormarna. Men liksom kyrkan genom alla tider har stött på motstånd, inte minst när hon har stått inför avgörande steg, så ger inte Sanvallat och hans allierade upp. Och när arbetet var i det närmaste klart så var det Nehemja själv som blev deras måltavla, den man riktade in sig på. Så här står det från det sjätte kapitlets inledning. När Sanvallat, Tobia, araben Geshem och våra övriga fiender fått rapport om att jag hade byggt upp muren och att inga bräscher fanns kvar, låt vara att jag ännu inte satt in dörrarna i portarna, sände Sanvallat och Geshem bud till mig: kom till Kefirim i Onodalen och möt oss där. De ville komma åt mig. Jag skickade budbärare till dem med svaret: jag står mitt uppe i ett viktigt arbete och kan inte komma. Arbetet avstannar om jag lämnar det för att träffa er. Fyra gånger sände de sin inbjudan och varje gång svarade jag likadant. Sanvallat skickade sin tjänare med samma bud en femte gång, nu i form av ett öppet brev med följande lydelse: bland icke-judarna sägs, och Geshem bekräftade, att du och de andra judarna tänker göra uppror. Att det är därför du bygger muren och att du ska bli deras kung. Du lär till och med ha ordnat med profeter i Jerusalem som ska ropa: Juda har fått en konung. De här ryktena kommer nog nå fram till kungen. Kom därför hit. Låt oss rådslå om saken. Jag sände honom följande svar: inget av det du talar om har ägt rum. Du har själv hittat på alltihop. Vad de allesammans ville, det var att skrämma oss. De kommer ju upp och arbetet blir aldrig utfört, tänkte de. Men istället fortsatte jag med förnyade krafter. När man är nästan framme, när man är trött, fysiskt, psykiskt, andligt, när man bara längtar efter att få vila, då kan det vara lockande att kompromissa. Eller att rådslå om saken, som det heter. Är inte jag värd det? Kan det vara så farligt? Då är det viktigt att man har odlat heliga vanor att falla tillbaka på. Som har lärt en att urskilja Guds röst. Genom hela berättelsen så har Nehemja visat var hans djupaste förankring är. Det är Gud som han ständigt återvänder till. Genom bönerna, tillbedjan, skrifterna, gemenskapen. Allt detta är självklara delar av hans liv. Och genom att ha låtit sig formas i Guds närhet och av det sammanhang som han är del av, så visar Nehemja ännu en gång prov på god urskiljning. Först får han en till synes oskyldig inbjudan. Du, kom, möt oss där. Och sen ett brev med påstådda rykten som nog kommer att nå fram till kungen. Kom därför hit. Låt oss rådslå om saken. Låt oss förhandla. Låt oss kompromissa. Hur lätt hade det inte varit för Nehemja och går de till mötes? Tänk att det gör nog inte så mycket. Hur farligt kan det vara? Då kanske jag får tyst på dem. Men han såg tydligt. De ville komma åt mig. Vad de allesammans ville, det var att skrämma oss. Genom hela frälsningshistorien har Gud valt att samverka med människan. Att människan får utföra hans vilja. Och det gör den samtidigt människan till en potentiell måltavla. Det är ju ett oerhört förtroende, men samtidigt en rätt sårbar strategi, kan man tycka. Och det saknas verkligen inte exempel på hur enskilda människors fall har dragit med sig många fler. I synnerhet om det har handlat om personer som har haft stort inflytande. Det här är Nehemja medveten om. Och genom att ha lagt en stabil grund kunde han också genomskåda sina fienders angrepp. Och det står ju att han fortsatte med förnyade krafter. På onsdag så inleds fastan. Det har vi nämnt några gånger nu. Så det är ingen som kommer att missa det. Det kommer att vara mangrann uppslutning på askonsdagsmässan. Det har kommit att bli en väldigt viktig tid. Många människors liv här i Johanneskyrkan. Att under 40 dagar vårda den viktigaste relationen i livet. Relationen till Gud. Att tillfälligt välja bort vissa delar i mitt liv. För att ge större plats åt andra. Och att det i sin tur kan hjälpa att skärpa blicken en aning. Att urskilja Guds röst lite tydligare. Att ännu en gång återvända till källorna för att dricka djupt ur dem. Fastan är inget påbud, det är inget krav. Det är ingen merit. Men det är en möjlighet och en fantastisk sådan. Vi ska gå in för landning. I det avslutande... I avslutningen av det sjätte kapitlet så läser vi att muren stod färdig den 25 Elul efter 52 dagar. När våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. 52 dagar. Mindre än 2 månader, det är snabbt marscherat. Ännu mer så om man betänker hur stora påfrestningar som Nehemja och hans landsmän hade stött på under denna tid. Det är i sanning ett under det som har skett. Och det kunde även folken omkring dem se. Men hur imponerande Nehemja än har framställt. Hur klokt han än har agerat. Hur föredömlig han än har varit. Så är det ytterst sett inte han som är huvudpersonen. För detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Nehemja var en Guds tjänare som lät sig ledas av Gud. Den Gud som hade kallat honom vid namn. Precis som Gud om och om igen utväljer kvinnor och män att låta hans rike komma och hans vilja ske på jorden så som i himlen. Där Kristus är huvudet och vi är kroppen. Vi står inför förändringar i Johanneskyrkan. Förändringar som kommer att påverka oss som gemenskap och som enskilda. Det är en process som tveklöst kommer pågå längre än 52 dagar, och det säger jag utan att vara profetisk. Det kan vi nog vara rätt så säkra på. Jag tänker att den här berättelsen kan vara en viktig pusselbit att bära med sig. Att om motstånd och hinder uppstår ut med resans gång, att detta då får oss att ännu tydligare söka Gud. Enskilt och tillsammans. Att bönen får vara det som löper som en röd tråd och som förenar oss. Att vi under perioder när modlösheten riskerar att få fäste, att vi då påminner oss om vem som är huvudet. Vems församling detta är. Att vi vakar och ber. Att vi fortsätter och gå tryggt förvissade om att vår Gud ska kämpa för oss. Att om motsättningar och meningsskiljaktigheter uppkommer, att det då inte leder till låsta positioner, utan att vi finner gemensamma vägar framåt där gudsfruktan och omsorgen om varandra får vara vägledande för hur vi agerar. Att vi tillsammans hjälps åt att hålla blicken klar när trötthet och otålighet kanske vill få oss att kompromissa. Och att vi, när vi har landat in i ett gemensamt beslut, för det är helt övertygad om att vi kommer att göra, att vi då konstaterar att detta har kommit till stånd med vår Guds hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss stå upp och be tillsammans.